Hej och välkomna till Liberalernas videopod. I det här avsnittet kommer jag att samtala igen, ska jag säga, med Agneta Berliner, en av våra medlemmar i Simrishamn. Och idag har vi tänkt att vi skulle prata lite grann om utbildning och kunskap och ideologierna kring det. Hej Agneta och välkommen.
Tack så mycket Sven-Olof.
Känner du dig utbildad och bildad och har du den kunskap du behöver, tycker du?
Jag känner mig utbildad, jag känner mig bildad eller inte, men jag tycker väldigt mycket om konst och böcker. Och sen tror jag egentligen aldrig att någon, eller åtminstone inte jag, om jag ska tala för mig själv, känner att man kan allt det som man skulle vilja eller skulle behöva. Det finns alltid möjlighet att lära sig mer.
För mig är det helt klart så. Det är ju en livslång process att lära sig saker. Det är ingenting man avslutar bara för att man har ett diplom i handen. Men anledningen till att vi vill prata om det här är ju naturligtvis att skolfrågorna är en viktig del av Liberalernas politik, kan man säga. Vi har ju försökt att profilera oss med skolfrågor i många år och gjort så också med tidvis i alla fall med den äran. Det har varit en viktig komponent i Liberalerna. Kan du förklara lite grann varför just Liberalerna tycker det är viktigt med utbildning och skolväsende och sådant?
Ja, alltså, man kan ju säga att kärnan i liberal ideologi handlar ju väldigt mycket om varje enskild människas möjlighet till att utvecklas och att genom det ha frihet att forma sitt eget liv. Och om man tänker på den liberala utgångspunkten så är det ju ganska naturligt då att det här att förmågan att varje människa kanske vill lära sig mer, kan lära sig mer och så vidare. Att det gör att skola och utbildning och bildning har en särställning inom den liberala politiken. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra, för det finns ju också den här aspekten att om vi säger att en bred och förhoppningsvis också hög nivå på allmänbildningen och ett bra skolväsende är ju också en väldigt nödvändig ingrediens i en levande demokrati. Och en levande demokrati är ju också ett fundament i liberalismen.
Ja, men det är också en nödvändig komponent för ett starkt samhälle, eller hur? Människor ska vara välutbildade, de ska förstå vad som händer. Och jag tänker nu inte bara på att man ska kunna klara ett jobb, utan man ska också kunna förstå samhällets fundament, dess principer och hur det fungerar helt enkelt i ett samhälle. Det tycker jag är väldigt viktigt.
Ja, och det är ju också det gör ju också att man kan bryta gamla klassmönster, eller vad man ska säga, att man kan göra klassresor, att man, det liksom inte, det tonar ner vikten av var man kommer ifrån och hur man har haft det i sin, kanske starten på sin uppväxt eller tradition i familjen, och istället så siktar man in sig på vart man är på väg, att man själv liksom kan ta de steg man vill ha.
Jag tänker ibland på Socialdemokraterna. Jag hade ju i alla fall för ett väldigt starkt bildningsideal, va? Att man, alltså hela ABF-rörelsen och detta, att man ville alltså att även arbetare skulle läsa böcker och att man skulle ta del av kultur och så. Och jag tycker det var ett fantastiskt ideal egentligen, en väldigt fin tanke i detta, och jag tror man lyckades också till stor del. Det känns som att det där har försvunnit lite grann nu, va? Jag vet inte. Folk blir översköljda av olika former av kultur idag, media, internet och tv och vad det nu är för någonting man tar till sig. Men jag tycker nog att tanken är väldigt god. Alltså att, precis som du säger, att man ska inte cementera klasskillnader eller skillnader i bakgrund, i alla fall på det sättet.
Nej, men jag tänker, det var ju liksom ingen tillfällighet att det var liberaler och socialdemokrater som tillsammans arbetade väldigt hårt för de här första, alltså folkskolereformen, alltså så, den typen av frågor. För att det fanns liksom i båda partierna.
Ja.
Men sen tycker jag att det finns en aspekt till när man tänker på det här med skola och kunskap och sådana saker. Att det handlar inte bara om kunskap, utan det handlar ju också om det här att träna en förmåga i kritiskt tänkande. För alltså liberalerna ser ju aldrig att det finns liksom ett färdigt samhälle, och det här tycker jag är väldigt sympatiskt, utan att samhället kan hela tiden förändras, förbättras. Och då behövs ju många människor som har förmågan till kritisk granskning, att kan göra faktakontroller, att kunna lyssna in andra, att kunna ändra sig. Det har jag till exempel fått frågan om vid något tillfälle när jag hade ändrat inställning i en fråga. Så som säger, men vadå? Hur kan det vara att du plötsligt ändrar dig? Nej, men jag har inte plötsligt ändrat mig, utan jag har läst på, jag har pratat med folk. Alltså så bygger man ju ett samhälle, det är inte klart.
Det här är ju skillnaden mellan utbildning och kunskap för den rena nyttan, så att säga. Va? Det finns ett större omfång på kunskap än den rena nyttan. Nu har du också varit vd för en friskola då i Sverige. Jag antar att det handlade mer naturligtvis om att tillfredsställa behovet av kunskap som man har nytta av i någon senare skede i livet när man får ett jobb eller så. Eller är det på det sättet då när man är i en skolvärv, så att säga?
Nej, men alltså det är klart att det finns ju läroplaner och det finns mål som ska uppnås rent kunskapsmässigt, så att det är jätteviktigt. Och den skolan där jag var, där var det dessutom en väldigt hög ambitionsnivå från elevernas sida och lärarna, ska man säga. Men det är ju inte skolans hela uppdrag, utan det är ju dessutom så att det finns ju ett antal andra, om vi säger färdigheter, som skolan ska förmedla till eleverna. Och det är ju lika viktigt, alltså det här med källgranskning till exempel. Du sa innan att ha kunskap om samhället, att ha en respekt för andras åsikter. Det finns ju väldigt, väldigt mycket sånt som är otroligt viktigt i skolan. Och det här att ibland så kan det vara bäst att göra en sak ensam. Ibland så behöver man arbeta i grupp, och det är inte alltid det lättaste, utan alltså så det tränade vi mycket på i den skolan också, liksom hur ska vi liksom se varandras styrkor och svagheter, och hur kan vi få synergieffekter när vi jobbar tillsammans. Så vi jobbar mycket med mänskliga rättigheter och sådär, men så att där ja, det kan man ju också säga, det kan en nytta givetvis. Men jag tror också jag hade mycket kontakter med en del äldre ABB-ingenjörer som var väldigt förtjusta i den här skolan. Det var ju teknikprogrammet, så många gick ju vidare och blev ingenjörer, inte alla ska sägas. Men de sa ofta till mig, de här ingenjörerna, att glöm inte bort humaniora, glöm inte bort kulturen. Vad gör ni? Går ni på teater? Alltså, och det är rätt intressant när det kommer då från väldigt liksom nischade i sitt arbete, men som såg nyttan av det här andra också.
Ja, men det är intressant att höra.
Ja.
Det här med friskolor nu då, om man tar sig tillbaka till den mer dagsaktuella politiken, så att säga. Jag känner att det här börjar vackla lite grann i Sverige nu. Va? Är det en bra idé det här med friskolor, eller ska vi fortsätta med det, eller ska man förstatliga allting nu och ha det som det var förr i världen? Eller vad tycker du om de här diskussionerna nu?
Ja, jag tycker att det är lite sorgligt att bland annat liberaler inte tydligare står upp för friskolorna. För jag känner som så här att det är klart att om det är friskolor som inte sköter sig, då har ju inte de ett existensberättigande. Precis som kommunala skolor som inte sköter sig inte har det. Men jag tycker att friskolereformen och den här möjligheten att få välja skola har tillfört så mycket gott i Sverige. Och så länge det är så som det är här, att, att skolorna är tillgängliga för alla. Det kostar ingenting att gå där. Det är på lika villkor man kommer in. Att man står under samma lagstiftning som man gör, att det finns kontroller. Så länge så tycker jag absolut att det positiva med friskolor väger upp. Det som jag, och jag vänder mig också mot det här att man fokuserar så mycket. Det är ju inte bara friskolor, utan det är ju vinster i välfärden överhuvudtaget. Alltså, ha fokus på kunskapsresultaten. Hur är det med hur trivs lärarna till exempel? Hur arbetar man tillsammans? Uppfyller man målen? Den typen av saker. Alltså det spelar ju ingen roll om man är en friskola, en kommunalskola. Ska man ha en bra skola så spelar inte huvudmannen någon roll egentligen. Det jag ändå, om jag ska problematisera lite, kan ha funderingar kring, det är när rena, om vi säger riskkapitalbolag, äger skolor. För att, och här kan jag ha fel, men många gånger känner jag att ett riskkapitalbolag har ju ofta en ganska kort tidshorisont. Alltså man äger någonting och så vill man ganska snabbt ha en avkastning på kapitalet som man har satt in.
Ja, framförallt vill man göra en så kallad exit. Va? Det vill säga att man köper det och sen säljer man det inom 5 år. Och förhoppningsvis har det stigit i värde.
Det kan jag känna, det är jag liksom inte så där, det har jag funderingar kring, utan jag tror att, eller jag är övertygad om att ska man äga en skola, ska man driva en skola, då ska man ha ett långsiktigt tidsperspektiv.
Jag känner detsamma, va? Jag är också tveksam till en del. Det finns avarter inom friskolevärlden, det tycker jag, och det är inte bara religiösa anknytningar och sånt, utan det är också ägarskap. Och jag önskar mig egentligen att man hade en annan företagsmodell, så att säga, för till exempel skolor och även inom sjukvården, som kanske bygger på stiftelsetankar eller så, som det finns i många länder också, där så att säga, de rent snöda vinstintressena kanske inte är så utmärkande i alla fall. Men det är klart att alltså, för att en verksamhet ska fungera så måste den i någon mening gå med vinst, va? Och det tror jag alla egentligen förstår. Men det känns lite grann utmanande faktiskt, med, som du säger, med riskkapitalister.
Ja. Sen beror det också på vad man gör med vinsten, eller hur? Ja, det, för att jag menar, ett företag och även en organisation kan ju gå med vinst. Mm. Och sen så använder man den vinsten till att återinvestera. Ja. Alltså det är ju ett sätt att klara liksom dalar och toppar i ekonomin.
Självklart är det så. Va? Men sen samtidigt ska man komma ihåg det, för det här med då med, ja, jämlikhet och riva klassbarriärer och så där, var det ju förr i världen när det var statliga och kommunala skolor eller vad det nu var. Men då var ju barriären, det var ju att man bodde i ett visst område, va? Och så fick du tillgång till den bästa skolan. Ja. Det fanns ju demarkationszoner i Malmö där jag uppvuxen, där huspriserna var helt annorlunda på ena sidan av gatan jämfört med den andra, beroende på exakt det, va? Att bodde du på den sidan av gatan så fick du skicka barnen till den skolan som hade dåligt rykte och sådär. Alltså det var ju inte bra heller.
Verkligen inte. Och där ibland låter det ju nu som att det är den här alltså välja skolareformen som har gjort att det blir en segregering. Men det är ju precis som du säger, ja, att den fanns ju långt innan. Ja. Plus att jag kan ibland, vet, när man tar ett steg tillbaka och så funderar jag på, alltså, det verkar som att alla egentligen är överens om att skolan ska vara individualiserad. Att liksom ett barn som behöver mycket stöd eller en ung person ska få det. Och den som behöver ha utmaningar ska få det. Mm. Men då tänker jag som så här, om nu individualisering är en bra tanke, Varför ska man då inte få välja skola? Ja, jag tycker så här, att väldigt mycket av det som sägs om skolan svenska skolan idag, det som skrivs om svenska skolan, det är negativt. Och jag menar absolut inte att man ska sticka huvudet i sanden och inte se att det finns problem med olika saker inom skolan eller att man inte skulle vilja göra någonting åt det. Men jag skulle önska att många, många fler, när man skriver om skolan, när man pratar om skolan, när det är skoldebatt på tv och så, att man mer pratar om allt det positiva som görs. För att det är ju alltså så många rektorer, lärare och annan personal i skolorna som gör ett fantastiskt arbete. Och det skulle jag liksom vilja lyfta lite mer så att det blir en stolthet kring den svenska skolan och det bra som finns här. Sen kan vi ha en ambitionsnivå att höja. Absolut, men det är inte kul liksom. Det är inte kul att jobba i en skola, det är inte kul att gå i en skola om man ständigt möts av det här negativa. Så det, ja, det skulle jag önska mig.
Jag håller helt med dig och jag tror att det finns väldigt mycket bra i den svenska skolan och det är precis som du säger, det får man aldrig höra någonting om tyvärr.
Nej.
Jag kan bara berätta för dig att den gymnasieskolan jag gick en gång i tiden, en jättetrevlig skola, vi trivdes bra där. Återbesök för några år sedan efter alla dessa år och tittade på hur det ser ut nu och som den har utvecklats, alltså vilka resurser det fanns i den skolan nu, va? Med alla speciala salar för olika verksamheter och olika ämnen och sådär, va? Och ett bibliotek som var helt fantastiskt och sådär. Jag bara tänkte att alltså, här skulle jag vilja gå nu, va? Det här är en fantastisk skola alltså.
Och, vad roligt att höra.
Ja, och eleverna verkade trivas också. De har bra resultat. Du vet allt det där som man förknippar med bra skola. Det fanns ingen graffiti och ingenting sånt där heller. Va? Och inget sådär. Utan det var väldigt, väldigt trevligt. Alltså. Och det gjorde mig väldigt glad att få se faktiskt. Och lite avundsjuk. Sådär. Ja. Det verkar mycket roligare nu än vad det var på min tid. Va? Så, och så ska det vara, tycker jag.
Så, ja, absolut. Ja. Absolut.
Ja, men i Simrishamn då? Vad tror du om skolan i Simrishamn då? Kommer den att klara konkurrensen med de stora städerna och så i framtiden? Är det någonting som man vågar uttala sig om idag så att säga? Säg in i framtiden.
Ja, jag vet inte om jag ska våga mig på det. Alltså man kan ju bara jobba på så gott det går och göra skolan här så bra som möjligt. Sen tror jag inte riktigt på den här tanken att man som kommunpolitiker eller vem som helst egentligen ska tänka i termer av att man på något vis ska stänga in. Nu tänker jag mest på gymnasiet, kanske ska stänga in elever att vara här. Har vi en bra skola så kommer många vilja gå här. Även om vi har det så kommer några stycken vilja gå på gymnasiet någon annanstans. Och det tycker jag, det tillhör lite grann åldern. Då får vi väl bli så bra så att det kommer elever från andra kommuner hit och går på gymnasiet. Så att...
Jacques Werup skrev ju det i sin bok som handlade om hans tid i Lövestad. Han bodde ju länge där. Inte så långt härifrån. Att när det var på tal om att man skulle starta ett gymnasium i Sjöbo, var det väl, det är väl i Sjöbo kommun tror jag, jag spelar ingen roll, i alla fall jag tror det var i Sjöbo, så var han motståndare mot det. Och då frågar man sig, varför är man motståndare mot ett gymnasium i närheten där man bor? Jo, sa han, därför att ungdomarna här, de måste komma bort härifrån, sa han. De måste ta sig till Ystad eller till Lund eller till Malmö och så, för att uppleva någonting nytt och få lite nya intryck. För att annars är risken att de går här i den här lilla världen så att säga hela livet. Och det är inte bra, så här. De måste ut i stora världen, ut med, uppleva någonting annat. Och det har påverkat mig väldigt mycket det här. Det är en väldigt stark tanke tycker jag, att man kanske ska tvinga barnen att söka upp någonting nytt, va? Vi har blivit så fokuserade vid det här att alla byar ska ha en egen liten skola. Alla små städer ska ha ett eget gymnasium. Och lite större städer, alla ska plötsligt ha ett eget universitet. Liksom. Men hela idén med utbildning och det här, det är ju att söka upp nya upplevelser. Söka kunskap någon annanstans än där man är. Jag brukar säga till unga människor idag, ge er iväg utomlands. Upplev någonting nytt. Kom hem med erfarenhet och bagaget, lär språk, vad som helst. Men stanna inte nödvändigtvis kvar där man råkar ha blivit född. Dit kan man återvända sen, men då gör man det av egen fri vilja.
Just det. Ja. Nej, men det är sant. Nu är du ju tillbaka i den här, tror jag, ja, liberalismens kärna kring det här med nyfikenhet och människans kraft och individens, alltså att individen ska ha möjlighet varje, för det kan jag också känna ibland, märker när jag säger själv individer och sådär, det låter lite abstrakt, men det handlar ju om varje människa, det handlar ju om dig, det handlar om mig, det handlar om alla andra utifrån sina förutsättningar och sin vilja.
Ja. Så.
Sen kan jag väl säga, om jag ska återkoppla till det här med skolorna i Simrishamn, jag tycker ju att det finns, dels tycker jag att det är roligt att det finns två friskolor i kommunen. Det tycker jag. Och att de har sin specifika, eller olika specifika inriktningar. Men jag tycker att mycket av det som görs också inom den kommunala skolan kring till exempel insatser för att öka läsförståelse, att stimulera redan mindre barn till språk. Det är väldigt, väldigt bra. Och det vi har när det gäller till exempel den här kulturgarantin för alla barn i Simrishamn tycker jag också oerhört fint, eftersom vi pratar ju om det här hur kultur berikar. Det är ju, så det finns väldigt många bra saker inom skolan i Simrishamn, tycker jag.
Tycker jag också faktiskt. Det känns som att vi har väldigt brett utbud av verksamheter för unga människor i Simrishamn. Vilket imponerar på mig, precis som du säger, inte minst med tanke på att det är en ganska liten kommun, och det är inte självklart att en så liten kommun som Simrishamn kan erbjuda den sortens verksamhet och den sortens resurser. Så det är bra. Agneta, jag tror vi stannar där för idag.
Ja, absolut.
Det har varit fantastiskt roligt att prata med dig, och till tittarna vill jag bara säga det, att vi återkommer med nya spännande ämnen från Liberalerna i Simrishamn snart. Och kanske till och med att Agneta kommer tillbaka inom kort med tankar kring liberalism och liberal politik i Sverige, i Skåne och i Simrishamn. Så, tack för idag, och vi ses snart igen. Hej!
Tack så mycket. Hej då!